Det var en idé jag hade hittat då jag skrev Finland 100 någonting, som då jag var inne på 20-talet och lärde mig om finlandssvenskarnas rasbiologi. Den här idén om att vi var för mer än vad den fenno-ugriska delen av landet var och att vi hörde till den germanska. Och just det här att idén om att hålla finlandssvenskarna vid liv, att man faktiskt hade ett stort pådrag med det på den tiden. Så då ville jag ville göra en ny version av det. Jag tyckte bara att det var kul. Det är kul att skriva som om man ska vara lite äldre än vad man själv är. Det har jag alltid tyckt om att göra. Jag har aldrig tyckt om att skriva som ett barn ens när jag var barn, utan jag ville skriva om vuxna. Jag ville låta gammal. Och ja, jag heter ju Alfred Backa också, så folk tror att jag är gammal alltid när jag skriver någonting. Så det passar mig helt utmärkt.
Du har ju då tagit på dig, liksom, eller vad ska jag säga, du har ju fråntagit dig rollen som författare i den här boken, eftersom det som sägs på sida 1 är att du har fått det här manuskriptet, att det är inte ditt eget. Och då kunde du också ha en äldre röst då. Var det för att nå den där äldre rösten du ville ha det på det sättet, eller var det för att inte vara ansvarig för det som står mellan pärmarna?
Kanske lite både och. Alltså jag skulle nog säga att jag är ansvarig för det är vissa delar. Han är väldigt negativ till Helsingfors, och det är jag också nog med. Jag tycker ändå om att besöka. Men han är jättenegativ, alltså det går inte att komma upp till den nivån av hat som han har där. Men jag tycker också, eller jag märkte ett tag efter att jag hade skrivit, att det här är inte riktigt jag, att det passar inte riktigt, att det är jag som har hittat på allt det här. För att, ja, jag är ju ganska modern och politiskt korrekt människa, så jag inte, det där låter inte riktigt som mig. Så det blev, så att jag brukar säga, eller jag pratar om han alltid när jag säger någonting, om någon frågar någonting om boken, så kan jag liksom kritisera vad han har pratat med redaktören, och ja, han skrev sådär, och jag tycker vi kan stryka det, har jag sagt, kommit på mig själv med att säga, utan att skoja ens, utan jag sa så.
Hur lätt var det att hitta hans rösta och hålla sig till den?
Till en början så var det jättelätt. Han är ju på något sätt, jag ville få in den här lite knasiga. Alltså dels läste jag jättemycket lekaböcker, eller en lekabok räcker, för att den är väldigt lång, från 1917 eller någonting. Och just hur man brer ut sig, hur man när man vet någonting, fast den kanske inte liksom lekarmässigt, allting inte medicinskt korrekt, så var läkare på den tiden verkar som att de faktiskt ville bre ut sig, och de kunde säga hur det ligger till och hur många limpor man skulle baka per vecka och så här på det sättet. Så den rösten kom därifrån, och också liksom, ja, lite Tage Danielsson finns där, lite Falstaff Fakir från 1800-talet, han också en sån här humorist. Sådana inspirationsdelar har jag haft, men sen också bara liksom, ja, jag vet inte vad jag ska kalla det, någon sorts inneboende gubbighet.
Hur mycket har du läst på för att lära dig om allting inför den här boken?
En hel del nog, alltså många av just de här böckerna som kom på 20-talet, där folk reste runt i Finland på samma sätt som den här professorn här gör, eller just berättar om hur olika människor är. Jag menar västnylänningen jämfört med österbottningen och östnylänningen och sånt här, som jag menar, som man inte kanske gör något mer. Alltså jag ville bara få ett grepp om hur man gör för att kategorisera folk, för det gör vi ju inte något mera. Och det, jag menar, det är ju väldigt, väldigt känsligt att göra det. Det enda man, jag menar, det är ju redan, det är ju känsligt, ju större klyfta det blir mellan folk, desto sämre blir det. Och jag menar, redan på den nivån att finlandssvensk, finskspråkig, den klyftan är jättesvår och det är känsligt där. Men jag menar, om man går på mindre nivå, om det är liksom skillnaden mellan en Ekenäsbo och en Karisbo till exempel, eller en Österhankmobo och en Västerhankmobo uppe i Österbotten, att då är det roligare, särskilt om man får in liksom någonting vetenskapligt, varför till exempel Närpesbor liksom, varför man pratar rappare uppe i Karleby än vad man gör i Närpes. Jo, det är för att man odlar mjukare frukter i Närpes, och därför är käkesmuskulaturen inte lika utvecklad som den är där uppe. Att sådana här saker, det tycker jag är liksom sånt tycker jag är roligt. Nu vet jag inte hur jag kom in på det här ens, men ja, jag läste på just för att komma på, lära mig hur folk tänkte förr och använda det på en mindre nivå, på en liksom humoristiskt sätt. Men sen har jag ju givetvis kollat upp saker, hur många det bor på olika ställen och sån här, jag menar, tråkigare fakta. Och jag menar, jag hoppas om att få någonting, kan man få någonting roligt ut av det här, kan man liksom skapa någonting av det också.
I slutet av boken finns ett register med nästan 90 orter i svensk Finland, var och en presenterade på ett humoristiskt sätt. Här har Alfred Backa förstås fått ta till hjälp. Han har inte besökt exakt hela svensk Finland. Och han har helst frågat dem som inte bor på orten.
Just när jag frågar folk om orter som de bara har ett litet hum om, där tycker jag att den riktigt, det tycker jag blir roligare än om att man får reda på om en ort som de är jätteinsatta i. Att man, de ser det lite på avstånd. Det tycker jag är det bästa, för då får man just den här gyllene fördomen, att det här som syns tydligt, vet inte vad jag kallar det, gyllene fördomen, men jag menar, det här som syns tydligt, om man pratar om Vasa nu när jag bor här, så är det ganska svårt för att det finns så mycket intryck att ta. Men ska man stå på avstånd, ska man stå i Seinäjoki och titta på Vasa, så är det väl liksom en kustort som tror att den är duktig på energi eller någonting, och alltid liksom pratar om energikluster och sånt. Det känns som att det är Vasabor. Det vet jag inte om det är så, om det är som man ser på Vasabor. Men det skulle då i så fall vara den gyllene fördomen. Den här som går över alla små skillnader mellan Brändöbor och centrumbor och sånt.
Du är ju själv österbottning, men det är ju tydligt att i den här boken ingen går säker mot de här gyllene fördomarna.
Nej, det har jag försökt vara noggrann med, att inte liksom prata gott om någon, för det är just det, om man märker att någon, nu kanske det märks att jag vet mer om Österbotten, men det är ju den här professorn också, att han är liksom, han är hemmastadd i Österbotten och har bott i Nykarleby och sånt, nej, men om man skulle liksom säga att Västnyland är bättre än Östnyland, så då är man ute på farligt vatten. Det kanske han säger någonstans i och för sig, men det, jag har alltid tänkt att om man säger negativa saker om allihopa, då måste bli mera okej än om man liksom pekar på någon grupp, eller liksom att det här är bättre, eller liksom, ja, så fort någon gör reklam för någonting, det är ju då humorn dör, och man märker att liksom det är någon är sponsrad av ett företag eller något sånt, så att de måste säga någonting positivt om det, eller de får inte säga något negativt om det, då är det ju inte roligt något mer, då är det liksom, då är det någonting helt annat än humor plötsligt. Så därför, ja, ingen ska gå säker om man ska göra det rätt, tänker jag.
Alltså, du är ju en känd humormakare eller humorist eller vad ni kallar er i svensk Finland, och många har säkert sett dig till exempel göra stand-up. Men du har ju också skrivit ganska mycket också för tv och radio och så nu i bokform. Hur gör man humor när man inte ser mottagaren?
Det tråkiga svaret är ju att man följer de riktlinjer man, eller liksom man försöker tänka sig hur saker och ting ska tas emot och följa just det mönster som verkar korrekt i det fallet. Som när jag skriver för radio, så tänker jag ofta att gamla människor som lyssnar på radio ska lyssna på det. Eller när, jag menar, sån här, det är ju skillnad. I radio så har jag ofta läst upp det själv också, så då skriver jag för min egen röst. Men när det kommer till böcker och sånt, så då finns det ju ingen, liksom rösten finns ju där efter att man har lagt ner det. Då är det färdigt, då har folk rätt att skratta åt det eller döma det eller vad som helst. Att det finns ingen, så det, på det sättet är det väldigt skrämmande. Och jag vet inte riktigt, jag tror att man måste lite grann, om man skrattar medan man skriver det, så brukar det funka ganska bra. Om man inte gör, alltså inte att man sitter och gapskrattar hela tiden, men sådär som att, ja, det här var ganska roligt, och inte bara att man tycker det, utan man faktiskt skrattar åt det själv, så då, det får man ju göra när man skriver en bok, inte när man står på scen, för då ser det alldeles för löjligt ut, men ja, det måste nog finnas lite det här att man, eller ganska mycket det här att man tycker det är roligt själv, och att man faktiskt uttrycker det för sig själv, ska vi säga.
Men kan det vara roligare på det sättet för dig att skriva en bok än att göra en stand-up, för att du får ha mer roligt under tiden, för du får skratta?
Det är ju ensamt. Den största klischén någonsin om författare att det är ensamt, men det är ju, jag menar, särskilt i den liksom, till skillnad från att stå på scen, så är det ju jätteensamt, och det är liksom, man vet inte, jag menar, det är klart att man måste ha bekräftelse för det man skriver, särskilt när man är humorist, att det, vi är ju ett bekräftelsesökande folk mera än andra, tror jag. Så ja, det är ju roligt att få göra allting på sina egna villkor, att man behöver inte ställa sig upp ens, utan man får sitta ner och göra allting. Man behöver inte ta ställning till olika, jag menar, vem som nu sitter och lyssnar på en just nu, eller vem den här, att man får bestämma själv att hur det här ska tas emot på något sätt, för att man själv är publiken kanske.
Men hur viktigt skulle du säga, när du gör till exempel stand-up, hur viktig är liksom publikens mottagande för din prestation där?
Jag skulle säga att det är kanske 90% till och med. Alltså, för att jag har märkt att det är som en helt annan person som står på scen än den som sitter och skriver och hittar på. Att den personen vågar saker, den vågar driva med folk. Alltså, jag har hört saker som jag sagt på scen som jag aldrig liksom skulle våga, som jag aldrig skulle tänka mig att säga åt någon person. Men jag menar, inte fruktansvärda saker, men just att driva med folk och sånt som jag aldrig gör annars, utan jag är väldigt försiktig och rädd att liksom göra någonting fel. Så att det känns som att det är en helt annan person som står på scen. Så om det inte skulle finnas en publik, så skulle inte den personen ens finnas. Då skulle det bara vara jag som står där. Och det är bara 10% kvar av det här. Liksom att då finns det ju bara det här materialet jag skriver, eller det här jag hittar på. Och det är så mycket som jag hittar på i stunden också när jag står på scen. Och just, ja, som kommer av reaktioner. Eller liksom att jag frågar publiken faktiskt om någonting. Alltså att det blir som så mycket annat än mig på något vis.
Både den här och Finland 100 någonting är ju ändå på ett sätt faktaböcker. Det finns ju ändå ganska mycket fakta i de här böckerna. Mm. Hur mycket, eller liksom, var det viktigt att det skulle finnas fakta också blandad med det här absurda liksom, för att det ska bli roligt?
Jag vet inte, jag tycker det är jätteviktigt att det finns fakta med, och jag menar, det är inte, jag tror inte att det är jättevanligt, eller jag menar, det finns ju, det känns som att det är en ganska ny grej det här att ha med fakta och vara rolig. Jag menar, som på 90-talet kunde man säga saker, komiker sa ju ofta det här med att what's the deal with this, eller liksom, vad är grejen med det här, och så. Nu vet vi svaret på de frågorna vanligtvis. Alltså, vi kan googla det väldigt snabbt, att vad är grejen med maten på flygplanet? Ja, men det kan vi googla, alltså varför den är dålig eller varför den är på ett visst sätt. Och det här har jag tycker inte riktigt om humor som inte har bra faktakoll numera. Jag tycker om saker man kan lära sig någonting av, eller liksom säga att jag själv liksom lär mig någonting medan jag skriver. Jag kan lära ut någonting. Jag har ju en lång lista på svenska kungar i min bok till exempel. Det är väl den mest uppenbara delen där. Nu vill jag faktiskt lära ut någonting. Eller liksom ha någon sån här riktig faktagrej. Men jag tycker det, jo, jag tycker att särskilt, för att jag menar, Finland 100 någonting, den lästes av mycket gymnasieelever och högstadieelever och så här, och folk, jag har hört av enstaka i alla fall att de kunde sin historia mycket bättre än de andra, de som hade läst den, och det är ju jättenöjd med, för att den är ju inte, jag skulle inte säga att den är svårläst alls, eller liksom att man måste sitta och plugga den boken, utan man kan bara läsa lite strökapitel här och var, eller liksom, ja. Den är ungefär som en bokversion av Twitter eller någonting, att den är inte svår. Jag vill gärna vara en folkbildare också, samtidigt som jag är humorist.